Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
Varmt välkomna till det 48:e avsnittet av Sportklubben, LT Sportens podcast om SSK och Hockeyallsvenskan. Jag heter Jakob Sjölin och det här blir vårsäsongens sista avsnitt innan podden går lite sommarvila. För det här avsnittet så har vi med oss en gäst som jag tror att ni kommer vara nyfikna på, nämligen SSKs nya tränare Magnus Bogren. Vi ska höra lite om hans resa till Södertälje och hur han ser på kommande säsong förstås. Nu rullar vi in. Välkommen till podden, Magnus. Kul att ha dig här. Hur är läget?
Tack så mycket. Jo, det är mycket bra. Det är det.
Vad händer just nu så här första tiden i juni, i månadsskiftet?
Ja, men den första tiden här för mig har ju varit mycket. Nu har jag kommit från lite andra roller innan, i och med att man har haft både sportchef och tränare. Va? Så att nu är det ju, har Emil den biten med sportchef och varv och sådär. Va? Men det är klart att vi har en dialog om det. Så dels är det ju det att vara delaktig i det jobbet. Sen är det mycket med försäsong, det är spelsystem och ja, lägga upp träningar och följa sommarträningar med Grossa och så. Va? Så att det, dagarna rullar på verkligen, det gör det.
Hur trivs du med den här rollen att ha både sportchefs och coachansvar?
Ja, men jag tycker väl i grunden så tycker jag som tränare att man ska vara delaktig i lagbygget. Det är ju trots allt jag som ska jobba med alla spelarna hela säsongen, så det tycker jag är jätteviktigt. Sen beror det lite på vad du har för hjälp runt omkring. Det har jag ju sagt här efter framförallt sista säsongen i Tingsryd, att det var väldigt jobbigt, det var det med att ha både och vi gjorde lite omstruktureringar där i klubben också, så man får dela arbetet ut redan på, eller då på oss som blev kvar, va? Och det blev rätt så tungt. Sista året, första året gick det bra, för då hade man liksom i stort sett bara varvningarna. Sen fick jag hjälp med allting runt omkring. Va? Så att, och sen klart andra året var pandemi, så då var det mycket med det. Va? Men det är ingen optimal lösning, det tycker inte jag. Sen förstår jag att man gör det i vissa klubbar på grund av ekonomi och ja, andra saker. Va? Men jag tror på att dela upp den rollen, det tror jag.
Vad är de svåraste situationerna som uppstår när man ansvarar för båda bitarna?
Ja, men det är ju under säsong tycker jag framförallt, ja, även under försäsongen liksom, det är mycket, det är inte bara varvan spelar, utan det är ju lägenheter och det är mycket sådana saker som ska ordnas, mycket pappersarbete runt omkring. Men under säsong är det ju lite att jag kände väl lite framförallt på hösten här att tränarjobbet ibland man tappar lite i fokuset på det, för det är så mycket annat runt omkring. Du kanske ska liksom ja, var man spelar under säsongen, va? Och då blir det, tappar man kanske lite fokus på tränarjobbet för att du ska lägga det på det. Och, ja, sen har du mycket möten med ligan och annat, va? Och man är iväg på konferens och sådär. Va? Så att jag kände framförallt denna säsongen att på hösten blev tränardelen lite lidande. Det blev bättre och bättre ju längre säsongen gick.
Som sportchef och tränare har man ju ibland olika perspektiv, att en coach har hela tiden nästa match, nästa träning, medan en sportchef ofta har ett längre perspektiv. Hur balanserar du dem där? För ibland kan det ju vara så att sportchefen kanske gärna ser att man spelar en yngre, lite mindre färdig spelare, för att ta ett exempel, medan en coach kanske vill vinna nästa match.
Ja, men jag tyckte ändå jag kunde balansera det rätt så bra faktiskt. När jag hade ju rätt så bra hjälp med både assisterande tränare och målvaktstränare egentligen alla tre åren, som kunde liksom ändå, vi hade ett väldigt bra samarbete där liksom, att nu sa jag, nu går jag kanske in, har jag lite tuffare dag idag för jag måste fixa det, och så la man över ansvaret, vilket jag tycker också är bra, för då växer ju de också som ledare, va? Men så jag kände inte att just sånt var problemet, utan det var liksom mer att man, när du har värvat laget och så ska gå in i tränarrollen, då måste du kunna göra det fullt ut för att få ut max av det. Och då är det inte bra att ha den dubbla rollen. Framförallt till exempel som nu med transferfönstret här. jag gick ju i telefon, liksom man hade telefonen över örat hela tiden och så skulle du liksom prata med spelare och så ska du liksom, kanske är du iväg och reser, jag vet vi var iväg på roadtrip just vid det tillfället när det blev deadline, och jag vet någon spelare sa efter dem. De tyckte väl, jag får alltid frågat dem hur känner de det att ha en tränare som är både och många har inte sett det som ett problem, men just vid det tillfället där så kände man liksom att, ja, som de sa, du hade telefonen i örat hela tiden och det tror inte jag är bra, för det sänder lite fel signaler mot spelarna. Mm.
Du var lite frånvarande den resan.
Jag ska inte säga att jag var frånvarande, men det blev liksom lite sådär, så helt plötsligt så ringer det och så har man någonting, ett hugg kanske på gång, och så ska man liksom, är det match, va? Och det är absolut inte optimalt. Va? Så att det, jag tycker det är bättre som vi har det här nu med att Emil sköter det och så får jag fokusera på tränarbete.
Hur fungerar dynamiken nu när ni pratar om lagbygget? Och så? Hur mycket input har du?
Nej, men alltså det är klart att jag har en input och vi diskuterar spelare och jag tycker vi har en väldigt lik bild hur vi vill bygga det och sådär. Va? Så att, sen är det Emil som kanske initierar ett spelare, titta på denna och så vidare. Och det har ju även Sacke med då som är assisterande. Va? Så att vi tittar liksom och kollar upp våra kontakter runt omkring och så vidare. Va? Så jag måste säga att jag är väldigt delaktig i den processen.
Har ni varit överens om allt hittills?
Ja, det har vi fått. Absolut.
Jag tänkte att vi ska återkomma till nästa säsongslag lite längre fram, men vi tänkte att vi vill börja med din egen tränarbana och hockeybakgrund. Du är ju från Skåne och vad jag kan förstå så spelade du ungdomshockey i Rögle.
Det stämmer.
Gjorde TV-pucken 87, men sen kan man inte hitta så mycket mer om din egen hockeykarriär. Vad hände där?
Nej, vi kan ta den kort, för jag spelar inte så länge. Jag började faktiskt i Jonstorp, en liten förening utanför från Ängelholm då, som har fostrat väldigt många bra hockeyspelare genom åren. Flyttade till Ängelholm när jag skulle börja högstadiet. Min brorsa hade redan flyttat och börjat spela där. Spelade fram till jag var 19 år i Rögle. För där vi spelade ett SM-slutspel i Skellefteå faktiskt. Och i näst sista matchen där så, ja, en incident och så gick knät. Så att var väl lite sådär om jag skulle fortsätta spela eller inte efter det. Sen testade jag i, vad ska man säga, det blev väl som division 1 idag i Landskrona. Spelade väl ett par månader, så gick det bara mer och mer sönder i knät. Så att, då valde jag att lägga av. Så jag hade ingen sådär jättelång spelarkarriär. Men fick väl ändå vara med. Vem fick vara med och vinna där, som du sa, Skånes första TV-puckguld och hänga dit den på Erik Granqvist, och det brukar jag påminna honom om när vi träffas i Ängelholm. Och sen då, vi hade ett rätt så bra juniorlag, så vi spelade lite slutspel där, så jag fick väl någon liten medalj i det också. Va? Sen blev jag tränare i stort sett mer eller mindre direkt. Började på pojklagen i Rögle därefter det.
Hur viktigt var det för dig det här med att försöka bli hockeyspelare när du var tonåring?
Ja, men det var rätt så viktigt. Det var det. Jag ville ju såklart som många vill idag, då gå till elitserien hette det väl idag och sen vidare, va? Och vi var ju, som jag sa, vi var ett rätt så bra gäng och tillhörde väl toppen i Sverige där, va? Så att man kände sig väl ändå att man var närmare och var väl med på någon sån här breddläger och sådär också för landslaget, va? Men ja, nu blev det som det blev och då får man väl hitta andra vägar.
Hur hanterade du att det tog slut så tidigt och så abrupt med en knäskada?
Det var egentligen inga problem. Jag kände liksom att det här kommer inte funka, och jag hade bra dialog med läkare redan då och sa liksom att det är klart att du kan, men ja, du får också vara beredd att det kan liksom bli värre. Så att jag blev rätt så snabbt införstådd med nej, jag kommer inte fixa detta, utan då får jag välja andra vägar istället, och så blev det då tränarjobbet istället.
Vad var det med tränarjobbet som drog dig in så kvickt?
Nej, men jag framförallt tyckte jag hockey var det bästa man kunde göra, och jag fick ju kontakt av en gammal legendar i Rögle, Kent Sudden Bengtsson, som var väldigt duktig ungdomstränare och som jag hade lärt känna lite på sommarjobb faktiskt. Jag jobbade med honom en sommar och fick kontakt, och han kände liksom att han behövde någon och hjälp, och så att och när jag kom igång där med honom så kände jag, det här vill jag hålla på med och liksom Ja, det var så jäkla kul faktiskt då, att jobba med, även om inte de var mycket yngre än vad jag eller så var, så nej, det bara blev så, det blev liksom perfect match där, och så det här ska jag testa.
Vad är det med tränarjobbet som driver er?
Nej, men just det här att dels få vara kvar i ishockeyn. Jag tyckte det var så himla roligt, och sen få möjligheten liksom att kunna vara med, påverka och hjälpa andra till att utvecklas och ta steg. Sen vet jag att inte alla gör det, va? Men det är väl framförallt det liksom att få testa på det och se hur långt man kan gå, men framförallt då att träna och utbilda ungdomar och komma så långt som möjligt.
Du var lite i Jonstorp i Division 1-2, men framförallt så gjorde du dina år i ungdoms- och juniorleden i Rögle. Du hade några mellanår där du inte coachade. Vad gjorde du då?
Nej, det var ju dels var det väldigt mycket på, vi var ju ett rätt så expansivt företag, jag jobbade som en bossa, och vi hade väl väldigt mycket på gång där då, och då kände jag liksom att jag fick inte ihop det och satsa lite mer på det där då, va? Och sen så att det var väl egentligen det helt enkelt, och sen kom suget tillbaka då, och vi fick det lite liksom stabiliseran i firman och allting det där, va? Så ja,
då. Vad var det för firma?
Vi höll på med egentligen kontorsvaruhandeln, så det var business to business, men det var inte bara det, utan det var väldigt mycket annat också, så att det var sälja varor. Så att det var en spännande resa som där jag verkligen tagit med mig mycket, just liksom hur bygga laget, och så bygga liksom, få ihop laget, få ihop gruppen och så där, va? Så att jag tyckte ändå jag har fått med mig väldigt mycket i den resan ut i mitt tränarliv sen.
2013, var det då det blev hockeytränare på heltid när du klev upp i Rögläs seniorlag?
Nej, det började egentligen året innan, för det var ju i samband med Björns resa där med hans sjukdom, och då blev det lite omorganisation i Rögle. Dan Tagnes gick upp i A-laget, Pelle Svensson då som var junioransvarig och hagansvarig blev sportchef i Rögle, och då öppnades det en lucka att jag kunde gå upp, och då blev jag heltid på J18 och hagansvarig där, så att det var egentligen säsongen innan där. Sen har det fortsatt.
Vi var då över 39 år gammal i det seniorlaget där nere i Ängelholm. Du kom in i oktober när Dan Tagnes fick sparken.
Ja, för det första var det inte så kul, alltså det var ju såklart kul, men det var inte roligt att Dan fick gå, för vi var ju väldigt bra vänner och umgicks privat och sådär, va? Så det är alltid tråkigt när en kompis får lämna, va? Men det är en del av branschen tyvärr, och jag har ju själv fått vara med om det. Ja, men det var ju väldigt spännande, och framförallt var jag väldigt smickrad att jag fick frågan där och då. För jag kommer inte ihåg, men man låg väl i typ näst sist eller i botten, va? Så att det var ju ingen tvekan att hoppa på det där och då. Sen har jag väl funderat efterhand om man skulle egentligen, nu har det ändå gått rätt så bra tycker jag själv. Men det här, man hade kanske mått bra också gå tillbaka och tagit en annan väg för att komma hit, för att få lite mer erfarenhet. Men jag hade ju bra människor. Jag hade ju Masken då, som många känner till här i Södertälje, som sportchef. Jag hade enormt stöd av honom. Gunnar Persson som hade en enorm erfarenhet. Så att, Magnus Svensson som var målvaktstränare. Så alla de har ju varit med. Så jag fick ju en jättebra hjälp också på resan, va, med det. Sen när man väl kom in i det, så visst är det skillnad att träna ett A-lag och träna ett juniorlag, men mycket är ju väldigt likt också.
Vad var de stora skillnaderna, förutom kanske uppmärksamheten?
Ja, men det var väl egentligen den, just med media, och Rögle var ju ett rätt så påpassat lag på den tiden också, så att, vilket de är fortfarande, va? Men där hade jag också väldigt bra hjälp av en nära vän som jobbar på lokaltidningen där, som stöttar mig och tipsar mig och sådär, va? Så att det gick rätt så bra.
Så du blev mediecoachad av lokaltidningen, kan man säga?
Lite så.
Vad är det bästa tipset du fick med dig därifrån då, som du har haft nytta av senare i karriären?
Ja, men lite. Alltså för det första så tycker jag man måste alltid vara tillgänglig. Det fick jag alltid till mig, att liksom tacka inte nej och så. Sen är det ju liksom att får ju tänka sig för ibland lite och sådär vad man säger och så. Men framförallt sa han liksom att man liksom, vill jag svara ja bara på en fråga rakt upp så ska jag bara svara ja. Och sen är det upp till journalisten och fortsätta liksom och så. Sen har jag väl, är jag väl rätt så enkel och så jag har egentligen inte haft några problem med det. Men,
det dröjde ju inte speciellt länge innan du ledde upp klubben i SHL 2015, den säsongen när man flyttade upp 4 lag eller utökade SHL. Då knep ni en plats i högsta serien. Det var din andra säsong som head coach. Hur lyckades du med det? Eller hur lyckades ni med det? Det
är klart att målsättningen blev ju direkt att när den chansen öppnade så skulle vi upp. Så var det bara liksom. Så dels hade vi ett väldigt bra lag, absolut. Men det tog tid också. Och det är klart att när man kom upp som ny där, när hösten, det flöt inte 100%. Jag tror aldrig vi var uppe i, kanske i början där, jag tror vi fick en lite taskig start. Jag vet att jag hade också åkt på en sjukdom som gjorde att jag missade de första veckorna. Eller vissa egentligen en månad där. Missa träningsläger och lite sådär. Va? Så att det blir ingen perfect start heller riktigt för mig där då. Men jag kommer ihåg att hösten var rätt så upp och ner i vårt spel. Vi blandade och gav och det tog tid att sätta sakerna. Och jag vet att vi fick kritik för det också. Liksom att vi skulle vara topplag och vi skulle vara 1-2. Och vi skulle gå till hockey i allsvenska finalen. Och vi missade och blev för bara 4. Kommer ihåg och det var lite så där man gick på stan och fick höra, vad håller ni på med liksom typ. Jag vet vi tappade en match mot Västerås hemma. Tror vi ledde med 4-0 inför sista och tappade den, eller 4-1 och så tappade den. Och då var det inte muntert kan jag säga i Ängelholm. Så då fick man veta att man levde. Men det jag lärde mig framförallt där, det var ju också det här och att ha tålamod, att saker och ting tar tid. Och det gäller ju att vara bäst i slutet och jag kommer ihåg att vi stannade upp och liksom bara satt oss vid ett bord som du och jag sitter här nu och bara satt oss ner. Nu stänger vi ner det som har varit och ser bara liksom framåt. Va? Och vi ändrar inte så mycket i spelet utan det har jag också lärt mig efterhand. Liksom att jag tror inte det. Alltså känner man att det sitter spelet och att det är rätt saker så tror inte man ska hålla på att ändra bara för ändrandets skull bara för att du förlorar 2 matcher. Utan ha en tilltro till det. Jobba rätt, fortsätt träna på det man har tränat, men var tydliga kanske i vissa saker, och det var ju det vi var. Jag vet att vi hade ett special team som inte var speciellt bra, men därifrån vi tog det mötet fram och så var vi väl 1 eller 2 va? Så att, men det var liksom det var jobba mycket med tålamodet med laget och fortfarande bara liksom lägga in det att säsongen är lång, ta det lugnt, vi kommer gå till slutspel och därifrån liksom ska vi vara redo, och det var vi. Och jag tror som vi gick in då, man spelade någon liten kval, så jag tror man mötte, vad blev det, lag 3-8 möttes en gång. Precis. Och jag tror vi förlorar inte någon av de matcherna, och vi förlorar bara en match mot Västerås, så att vi var ju som bäst när det gällde. Och det var väl det som gjorde, och vi hade spelare i laget som verkligen liksom fick ihop ett målvaktsspel som var fantastiskt bra, ett försvarsspel som var bra, special team som jag sa liksom, så allting klaffade liksom och klickade i där i slutet, och ja, så lyckades vi.
Du hade Kristoffer Liljevall i det laget, vad betyder han för er där?
Ja, han betyder mycket då, han har ju erfarenhet absolut, och han var ju en av våra spelare ju i vår första line där med Jeppe Jensen och Ludvig Rensfeldt, och det var vår leading line. Han gjorde väl till och med 2-0-målet för mig när vi, alltså sista matchen mot Västerås, så var en bra ledare i omklädningsrummet och liksom fick alla till att förstå hur det är att vara i Rögle, och gjorde det väldigt bra.
Emil har ju berättat att du gärna jobbar med honom igen. Varför då?
Ja, men jag gillar Stoffe. Jag tycker han har många fina egenskaper. Han kanske inte är den snabbaste hockeyspelaren eller på isen, men han är väldigt klok, smart, läser spelet bra, väldigt trygg. Det är en spelare du kan lita på i alla väder. Och han har ju bara vuxit med mer erfarenhet. Och han är för mig en ledartyp. En potentiell kapten. Om det nu skulle bli så. Att vi kan landa honom. Jag gillar mycket med honom. Och han vet vad det handlar om. Och liksom, när man ska ta kliv som vi gärna vill nu, Södertälje här, så är det ju sådana spelare man gärna vill ha med sig på den resan.
Men för att backa till Ängelholm, hur är det att coacha där när det går dåligt? Alltså, hur är pressen?
Nej, men nu kan jag bara prata utifrån mig själv, för jag har ju inte liksom... Men det är väl klart att det är press. Så är det ju. Det är ju en hockeystad. Och det ser man ju verkligen nu när det går bra. Så tryckta är där nere, va, och med de framgångarna som man har haft. Så absolut var det. Man kunde gå på affären hemma liksom, och både den lilla och den stora, och folk tittar på en och kom fram ibland liksom och frågade, nu får ni skärpa till er. Men samtidigt också väldigt stöttande. Det är inte så här så att alla liksom, när man förlorar 2-3 matcher i rad, tyckte man liksom bara kass, utan det var ju de som verkligen också kom igen nu och vi tror på detta och så vidare, va? Så att det är både och, men det är väl klart att med den säsongen där, när vi gick upp med när så många lag skulle gå upp och alla verkligen ville få upp Rögle, så var det klart att det var lite extra press. Men jag är rätt så trygg i det också. Jag känner liksom ingen oro för att det ska ha press. Utan det är ju en del av jobbet, var man har mer eller mindre press, var man än är.
Sen när ni hade gått upp, då blev det den här lite, egendomliga situationen att du faktiskt blev av med jobbet. Anders Eldebrink kom in som head coach och du blev en av två assisterande.
Mm.
Hur tog du det där beskedet?
Ja, men det är klart att man skulle vilja köra vidare. Sen hade väl tyvärr klubben, vi var ju några stycken som man hade plockat upp från juniorlaget och satsat vidare på SHL då, och det kanske inte hade gått lyckats. Så man kände väl att man ville ha in en rutinerad tränare för att ge oss kanske än mer erfarenhet och sådär, för att kanske sen kunna kliva upp och bli head coach. Så att det var väl klart att man var väl lite sådär besviken, men det gick över rätt så snabbt och jag tyckte ändå det var roligt att vara med på resan och få känna på SHL-luften.
Hur var det att jobba med Eldebrink som coach?
Ja, jag fick ju lära mig mycket kring lantliv och skog och
jakt
och jag vet, vi satt någon bussresa, så helt plötsligt så hör man lite ljud. Vi andra satt och kanske lyssnar på musik eller tittar på film, tänkte, vad är det för ljud? Ja, då sitter Eldo och lyssnar på hur en orre låter eller en ren eller sådär, för att lära sig känna djurljuden. Så att det var väl lite speciellt, men framförallt så tyckte jag han hade ju en enorm erfarenhet och ett enormt engagemang och driv. Det får man ju verkligen säga. Så att jag lärde mig mycket av honom. Det gjorde.
Han var väl på det lite grann och undersökte ditt läge redan i vintras när SSK hade tufft och letade efter tränarlösningar. Kan du berätta något om det?
Nej, jag vill egentligen inte ta någon kommentera det. Så vi har ju pratat hela tiden liksom om allt möjligt egentligen. Någon gång har vi absolut kommit in på hur SSKs tränarsituation ser ut. Så är det, va. Men han lyssnar väl av lite med min kontraktssituation och sådär för efter säsongen. Mest, va. Mm. Så att det är väl mest det.
Vi ska komma till det där. Vi biter oss fast lite i Rögle och det som var tidigare. Du lämnade sen för, du fick gå från jobbet 2017 när man bytte assisterande. Och Eldebrink fick väl också sparken om jag minns rätt.
Ja, inte där och då, utan där och då var det jag och Micke Gartner som är tränare i Kristianstad som fick lämna. Och sen så, Elde hade ju skrivit nytt kontrakt upp på hösten där.
Okay.
Sen körde han väl vidare. Sen säsongen efter hör för mig han lämnade, tror jag.
Så man bytte tränarstaben runt Eldebrink då.
Ja.
Fick du en liten viloperiod och sen säsongen efter så flyttade du till Danmark.
Det stämmer.
Kom tillbaka till Sverige.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Tingsryd var där i tre säsonger. Jag hittade en krönika från Smålandsposten där din första försäsong i Tingsryd, där Daniel Enestubbe skrev att kan det se för bra ut? Han tyckte att du tog med dig mycket Rögle-koncept i spelet. Kan du själv känna att du har tagit med dig delar av Röglehockeyn i ditt ledarskap och din filosofi?
Ja, det har jag absolut gjort som vi spelar där och då. Det har jag. Sen är det ju lite sådär att man får ju också lite anpassa. Jag har väl en tro på spel och så vidare va, som jag gärna vill. Men samtidigt så får man inte vara rädd heller, för liksom, det handlar ju till syvende och sist att vinna hockeymatcher. Det ville väl jag implementera i Tingsryd och försöka spela en lite mer... vad ska man säga, offensiv hockey, försöka spela mer hockey, sant att de gjorde det innan, men så ville jag, och Tingsryd hade väl ett lite defensivt rykte när jag kom in, så det var väl det, och det var ju Larry väldigt glad för, vet jag, när vi pratade, för det ville ju han också va, och försökte implementera det va. Sen är det ju så, vet jag väl också under mina år här, jag vet att han ett uttalande efter var väl andra säsongen, att vi var mot ett lag med en tränare som tyckte vi var superdefensiva, och sen har jag väl fått leva lite med det tyvärr, även om jag och den tränaren har pratat ut om det i lugn och ro va, så är det ingen fara va, men det blir ju lite så att man hamnar i det va, och ibland vinner man en match trots att man är pressad och så vidare, och då kanske man får ett defensivt tänk. Sen tycker jag ju det är viktigt att ha en stabil defensiv. Egentligen från du tappar puck, en trygghet i det. Men det är väl klart att jag har försökt implementera den farten och intensiteten vi spelar med i Rögle.
Men du tycker jag är lite oförtjänt riktigt som defensiv coach?
Ja, det tycker jag faktiskt. För tittar man på framförallt min andra säsong i Tingsryd, så jag menar, titta bara på spelare, hur de utvecklades och poäng de gjorde, och jag tror vi var bland toppen i ligan på att göra flest mål och sådär. Så då tycker inte jag man kan vara för defensiv om man ska göra mycket mål. Så att, det håller jag inte riktigt med. Men sen är som jag sagt att vi i den här ligan möter man väldigt bra lag, och ibland har man inte den dagen, och då måste man klara av att ställa om, och ibland blir man pressad och då kan man uppleva det som att man är väldigt defensivt, och så vinner man kanske med 2-1 eller sådär va. Men i grunden är ju inte, jag vill ha en stabil defensiv, men det är offensiven som ska tala.
De här åren i Ängelholm, Danmark och Tingsryd, hur har de format dig som ledare och hockeytränare? Vad har du med dig från de olika destinationerna?
Ja, jag har väl kanske inte riktigt tänkt på det. Men i Danmark var ju väldigt nytt. Och även om det är närmare Sverige, så är det ju helt annorlunda att vara hockeytränare och i Danmark. Där var ju liksom nästan ingenting medialt för det första. Mm. Hockeyn är ju inte... Den börjar ju växa i Danmark. Det märker man ju nu med sen VM. Man hade VM på hemmaplan. Mm. Men där är det ju fotboll, det är cykling och det är barncykling och det är handboll och badminton. Allt det går ju före va. Så där var det ju liksom, och sen var det en annan kultur och man kom dit, och det är ju mer som att träna ett division 1-lag, för man tränar ju på kvällarna. Killarna jobbar. Man åkte långa resor, de skulle upp 6 på morgonen och jobba. Så där lärde man liksom väldigt mycket att anpassa träning och matchning efter det. Och lite en annan kultur i det jag försökte väl också ta med mig lite från hur vi jobbar i Rögle där, att liksom, vad är det som krävs för att ta kliv. Nu var jag en klubb också som hade väldigt mycket duktiga ungdomar, vilket var kul att se deras utveckling. Men sen också liksom att flytta och leva så som vi gör, min sambo och jag, det lärde man också liksom att få ihop det pusslet liksom. Så jag tycker jag växte som ledare där och blev mycket tryggare i mig själv liksom, för det jag stod för och sådär. Sen när jag kom till Tingsryd, där var det ju väldigt mycket också det här att bygga organisation. Det var inte så stor när jag kom dit. Det här dubbla tjänsterna som jag hade, hur mycket det krävdes och sådär. Så att, nej, men jag känner väl att jag är mycket tryggare i mig själv nu i ledare. Efter alla de här åren, det är vad jag står för och hur jag vill att saker och ting ska vara och sådär. Va? Så att, det är väl mest det.
När började du känna att det var dags för en ny utmaning då? Att det var läge att flytta vidare från Småland?
Jag hade ju ett utgående, detta var ju ett kontrakt som skulle gå ut efter den här säsongen. Och det var rätt så tufft som jag sa innan i höstas där med mycket det här med dubbla roller och allting. Jag kände liksom att nej, jag måste på något sätt... kör klart den här säsongen och fokusera på att leverera detta så bra som möjligt och liksom, vi ville ju gå till slutspel och det, vi var ju där nere hela tiden och kämpade om de här sista platserna. Ja, det var väl när vi var här uppe. Mm. Vi liksom knöt ihop det på något sätt. Så då sa jag redan, för ting så hörde av sig rätt så tidigt i, ja, tidigt med november och december där, och frågade liksom, hur såg jag på framtiden? Och då sa jag liksom på något sätt att jag måste få fundera och jag är inte säker på att jag kommer kunna ge något besked nu, utan jag vill nog att det ska gå säsongen liksom, och sen får vi ta det därefter. Och sen hade vi några samtal och det växte mer och mer fram där liksom, nej, jag ska låta denna säsongen gå. Jag vill fokusera på detta här nu och göra detta så bra som möjligt. Sen får vi ta det efter. Och sen är det klart att några klubbar hörde av sig och stämde av sig. Och klart att jag följde liksom vad som händer i hockeysverige, både i SHL och i hockeyallsvenska. Vilka jobb kan finnas lediga och så vidare. Va? Så att man hade väl ändå lite sådär, men jag tog liksom inga beslut. Utan det var ett par klubbar som hörde av sig och undrade lite hur jag såg på det. Jag var väl rätt så tydlig mot alla egentligen. Jag vill vänta till så sent som möjligt för att få ta beslut.
Men det rapporterades ju efter grundserien där att du hade snackat med SSK. Och hur var det att följa kvalserien och veta att det var ett potentiellt arbete som spelades om där?
Ja, men jag var väl nästan lite van, för jag kommer ihåg, om jag får bara backa bandet lite kort, så när jag var i Danmark mitt sista år, så vet jag vi satt i en, jag tror vi spelade eller var på väg ner till någon slutspelsmatch eller hur det var, jag kommer inte riktigt ihåg, eller om det var dagen efter, det spelar ingen roll. Mm. Och jag hade fått kontakt med Tingsry där, och då skulle de spela den här berömda sista omgången liksom, och det var ju också väldigt sådär, skulle man gå, hamna på rätt sida strecket för att vara klar, eller skulle man hamna i, vad var det, 13:e plats och spela kvalserie, så var det väl de här 5 sekunderna eller vad det var, i var det inte AIK och Antuna tror jag som var inblandade, eller Antuna och Tingsryd det stod mellan, och Tingsryd lyckas vinna mot Oskarshamn på straffar tror jag, och så var det någon AIK kvitterade tror jag, när det var 5 sekunder kvar eller någonting sånt, och så vände det, så att jag hade väl lite van där va, men när liksom det följde det så att det var en potentiell arbetsgivare Södertälje, så det var klart att jag tyckte inte den serien var rolig överhuvudtaget. Jag tyckte inte förra året heller när jag såg Kristianstad Väsby. Jag vet att många tycker kanske att det är en bra tv att se på det, men jag tycker det känns mest ångestladdat för allihopa liksom som är där, och det, jag tror inte någon tycker det är kul att spela den typen av matcher va? Så det var...
Men du gillar inte formatet på kvalet?
Nej, jag hade nog hellre sett att det var som innan med den här kvalserien från division 1 uppåt. Och man tycker ju nu som när man såg SHL också, det här liksom att de Djurgården och Timmer där, framförallt förra året HV och Brynäs, det såg inte ut som någon liksom nästan blev glad när man gjorde målen sin gång. Så att jag vet inte om det är rätt format. Vi får väl köra vidare något år till och sen får man väl utvärdera det.
Men gillar du slutspelet uppåt då från Hockeysvenskan?
Ja, men det gör jag. Absolut. Sen gillar jag kvalserien. Jag fick ju vara med i sista kvalserien där man spelar tror jag. Det är första året när jag tog över Rögle. Då var vi väldigt nära att gå upp redan då. Jag tyckte den var rätt så häftig att spela den där kvalserien. Liksom, som underdog komma till de här SHL-klubbarna och spela. Det tyckte jag var häftigt.
Men vad var det som gjorde att du tackade ja till SSK? Hur tänkte du?
Nej, men det, dels hade ju Tingsryd gjort klart med Fredrik där då, och jag hade börjat prata lite med SSK redan och sådär va. Så att, nej, men jag kände liksom att det var dags att flytta på sig, och jag ville komma till någon klubb som, och förstå mig rätt nu där ute, att alla lag kan gå upp i SHL som spelar i Hockeyallsvenskan. Absolut kan de det, men det är klart att här är helt andra förutsättningar än vad det kanske är i Tingsryd. Med storlek på klubb och ja, faciliteter och organisation och så vidare va? Så att jag kände att jag vill komma till en klubb som liksom har lite mer muskler och stor chans att kunna liksom slåss om att gå upp helt enkelt. Det är alternativt, eller då att man skulle få komma upp till SHL och vara tränare där i ett lag, men nu fanns det inte den möjligheten denna säsong. För mig är SSK en större klubb och är en klubb som tillhör de liksom toppskiktet, eller ska tillhöra toppskiktet i Hockeyallsvenskan. Så att det var väl det, och den utmaningen också att man liksom får en stabilitet och liksom vara med år efter år och kunna slåss om de här platserna här uppe i Södertälje. Det har väl gått lite upp och ner, man gör en bra säsong och sen en mindre bra säsong, utan Ja, jag kändes det väldigt kittlande och då också få jobba med Emil ska också bli väldigt spännande.
Du kom ju till en klubb som behövde börja ett ombyggnadsprojekt samtidigt som det var mycket spelare på kontrakt. Nu har det där löst sig lite successivt. Emil har förändrat truppen ganska så drastiskt redan. Det har också fört med sig att klubben har höjt målsättningen avsevärt. Nu topp 4 som är ribban. Hur ser du på det och att liksom hantera den målbilden?
Nej, men jag har inga problem att hantera den målbilden. För det som jag sa innan att jag tycker att SSK ska vara ett lag som ska vara i topplag i Hockeyallsvenskan med de förutsättningar och möjligheter som finns i den här stan med omnejd. Så det är väl egentligen inget konstigt i sig. Sen vet jag ju också av erfarenhet att det kommer krävas ett hårt jobb och ett stort tålamod i det. För det är ju liksom det som det året när vi gick upp där liksom, vi bytte många spelare i Rögle också. Det året vi tappade väldigt många tongivande spelare och fick bygga om. Och det tar tid och det måste alla ha här också. Va? Att liksom, det är ju inte från omgång 52 liksom. Det är där liksom på något sätt vi ska vara där uppe. Och det kan vara en resa som kan vara väldigt upp och ner. Och det tror jag alla måste vara införstådda med. Men jag menar det. Jag har inga problem med det alls. Utan, och det vet jag om att det är viljan. Och att man liksom från alla runt SSK och runt SSK. Att man vill ju vara där uppe. Va? Så att det var jag fullt medveten om också när jag skrev på.
Samtidigt så gäller det väl att inte ge sig själv för stor uppförsbacke i början. SSK har haft en tendens att inte riktigt vara i fas när serien har startat de senaste åren. Hur ser du på försäsongen och vad som är viktigt för att vara konkurrenskraftigt och någorlunda redo när det börjar?
Ja, men det håller jag definitivt med om att det är viktigt att vara redo från start. Och det har jag pratat väldigt mycket om Tingsryd när vi har varit där. Att vi kan liksom inte hålla på och ge bort för mycket på hösten om man nu får säga så. Absolut inte, utan det gäller att vara med. Och jag tycker försäsongen är viktig. Och många säger att men försäsongen då ska vi spela ihop laget och vi ska ge liksom, det är inte så viktigt att vinna utan det är det viktigaste att få upp spelet och allt det där. Jag tycker ju det hänger ihop. Definitivt. Jag vet första året i Ting så vann vi varenda träningsmatch. Förlorade inte en träningsmatch och var väldigt redo när det. Och det kommer jag säga till laget att när vi spelar vår första träningsmatch ska vi vinna. För det gäller att skapa en vinnande mentalitet i laget direkt. Det är liksom, vi kan inte hålla på att spela x träningsmatcher bara för att fokusera på liksom att allting ska spelas ihop. Utan jag vill ha upp helheten direkt från matchstart. Att vi ska få upp spelet. Vi ska hitta trygghet givetvis i spelet och sätta powerplay och allting direkt från start och få igång det. För försäsongen är kort. Det går fort när man väl kommer igång. Och det gäller att vara redo första matchen när pucken släpps mot vem det nu blir i där 23 september. Då ska vi vinna den matchen. Det är liksom, så är det bara.
Hur ser du på laget som du har just nu, truppen?
Nej, jag är väldigt trygg i det. Absolut, det är jag. Jag tycker vi har hittat en bra stabilitet i allting. Jag tycker backsidan ser väldigt intressant ut. Fått in spelare som vi verkligen ville ha. Som har erfarenhet och vet vad det här handlar om. Har varit med på de här resorna. Forwardsidan också. Jag tycker det är väldigt många unga intressanta spelare som har väldigt mycket hockey i sig. Jag tycker man gör ett fantastiskt arbete här på både på ungdom- och juniorsidan också. Och sen lite rutinerade rävar på det. Någon lite äldre kille där som absolut kommer hjälpa detta laget också till att ta större kliv. Så att jag känner mig väldigt trygg där vi är nu och i de tankar vi har runt laget också.
Hur ser du på att samarbeta med eller coacha Linus Widell? Vad förväntar du av honom? Vad tror du att du kan få ut av honom?
Ja, dels absolut ska vi få ut alltså man börjar med hockeyspelarna, så alltså jag tycker han har väldigt många fina grejer i sitt spel. Han är stor, han är bra med puck, han har ett fint skott, är skicklig, bra i special teams eller powerplay framförallt. Jag tycker han har fina egenskaper, ledaregenskaper och hjälpa de yngre killarna och förklara kanske lite för dem vad är det som gäller för att komma dit, för han har ju en väldigt fin karriär. Det har han. Så att, jag ser fram emot enormt att jobba med Linus och pratat rätt mycket med honom och han har en enorm vilja och driv för att göra det här bra och det är jag övertygad om att han kommer att göra också.
Hockey är ju en väldigt kollektiv sport. Samtidigt så finns det ju individer i alla lag. Vad har du för approach när det kommer till att hantera, vad ska man säga, stjärnspelare? Det kanske inte varit så många av dem i Tingsryd och så genom åren, men du, i Rögle hade du profilerade spelare. Hur ser du på det liksom, kontra gruppen?
Nej, alltså på något sätt för mig är ju alla lika. Jag menar, när vi startar här, när alla är på plats och i augusti så är det ju liksom ett vitt papper. Och det är upp till var och en att fylla i liksom, det, även om vi kommer ha en plan liksom, vilka vi tror ska spela var och så vidare. Va? Men det är bara upp och visa. Och, jag menar, är det en stjärnspelare som inte levererar eller så får ju den också vara införstådd med att man kanske får spela lite mindre eller så. Det tycker inte jag några konstigheter. Det viktigaste är att man liksom kan förklara det om man behöver det. Ibland behöver man inte göra det, utan de kanske till och med är så pass rutinerade så de förstår att nej, idag hade jag inte dagen, så jag förstår liksom att jag inte fick spela. Sen tycker jag det är bra med de här spelarna, för att man kan även använda dem, för de har en enorm erfarenhet från sin tidigare som liksom ibland man kan ta hjälp av. Jag tycker det är väldigt viktigt, och jag har liksom ingen prestige i saker, utan jag tycker om att ha människor runt omkring mig som vill vara delaktiga och vill vara med och kunna påverka och så. Sen om vi hamnar i en diskussion eller tar ett beslut, så är det ju jag som tar det sista beslutet. Så är det. Va? Så att de ska såklart förstå också att de har ingen gräddfil bara för man har varit en stjärnspelare eller en stjärnspelare, utan alla måste jobba lika hårt och göra sakerna vi pratar om. Mm. Men samtidigt också kunna använda dem utifrån deras erfarenhet. Det tror jag är viktigt.
Med det ni har på papper nu, vilken hockey ser du att SSK ska kunna spela?
Ja, men vi ska absolut se till att ha en stabil spelet utan puck, eller från vi tappar puck. Att ha en stabilitet i det så alla vet vad vi gör och är stabila där. Kan inte släppa in hur mycket mål som helst i den. Det går liksom inte. Utan där ska vi absolut hitta en trygghet. Sen vill vi ju vara ett spelande lag och spela en offensiv hockey med fart och intensitet. Jag vill ha ett lag som åker skridsko och är beredda att jobba hårt. Va? Men jag tycker vi har skickligheten för att kunna vara ett spelförande lag.
Hur viktigt är det då? Att driva matcherna, tycker du?
Nej, men jag tycker det är väl bra. Kan man ha pucken så släpper man inte till någonting. Va? Så att, kan man det. Va? Sen måste man ju klara av att göra både och. Men det är klart att vi vill vara ett spelförande lag.
Om du tittar på Hockeyallsvenskan som den börjar arta sig, vilka lag tycker du ser starka ut?
Ja, nu får man ju gå på pappret, va? Men det är väl klart att nu är det många lag som inte har presenterat så mycket spelare heller riktigt ännu. Och det kommer alltid vara någon som överraskar, vilket jag tycker är så häftigt i den här ligan. Men det är väl klart att Djurgården kommer säkert satsa och plocka in ett antal spelare till. Det tror jag säkert i och med de kom ner. Jag tror Modo och Björklöven kommer absolut spetsa till sitt lag ännu mer. Så att det är svårt att säga nu när det är som, liksom, vi är fortfarande rätt så tidigt på det. Och som jag sa, många lag har inte riktigt släppt alla spelare heller. Jag vet ju hur det funkar. Va? Så att jag får nog passa lite på den frågan till lite senare. Va? Men just nu, utifrån vad man kan se, så är det väl. Men jag tycker vi har ett intressant lag också.
Har du någon känsla för vilka som blir årets Kristianstad? Alltså den här överraskningen?
Nej, det har jag väl inte riktigt ännu. För jag vet inte exakt hur, som jag sa, man vet ju inte hur lagen kommer att se ut. Så jag har väl inte det ännu. Men kan väl säga då Södertälje, eftersom man blev 13 förra året, så då kommer vi väl vara det laget som ska vara på över halva.
Lite svårt att smyga under radarn med en del av de värvningar som har gjorts hittills i och för sig.
Nej, jag håller med. Vi ska vara topplag. Det ska vi vara.
Du fyller 50 i augusti. Vad skulle du säga att det här jobbet, vad är det för dig i din tränarbana? Vad ser du framför dig och vad hoppas du vara liksom om 3-4 år?
Ja, jag hoppas kunna vara SHL med Södertälje. Det är ju en anledning, alltså, till att man har tagit det jobbet. Sen vet jag också att det gäller att få allting till att stämma när man ska göra det, men det som jag sa, här finns ju förutsättningar och möjligheterna till att verkligen gå upp till SHL. Sen om man gör det år ett eller år två eller år tre, det får ju vi se, va? Men den möjligheten finns, men det är väl klart att SHL skulle varit kul att vara med och träna. Va? Sen har jag en liten sån där dröm, och eftersom jag känner några tränare som har åkt lite söderut i Schweiz bland annat och berättar hur det är där nere, och jag har varit ett par gånger på träningsläger och sett hur fint det är och så vidare. Så det hade ju också varit liksom en, det är väl en sån liten dröm jag har också, kunna kanske åka ner där och få coacha också. Va? Så att, men vi får se. Först och främst är det Södertälje som gäller.
Ja, vi ska som sagt gå ta sommarledigt med podden här efter den här intervjun. Hur ser din sommarledighet ut?
Ja, det kommer väl bli lite, någon liten resa i och med att man fyller då, så ska jag göra det. Sen bara liksom få dagarna komma. Kan nog bli en liten golfrunda också, va? Men framförallt vara med familjen och må bra och ha en skön sommar, och vi har det rätt så fint nere i södra där delen och kunna göra lite trips ut och åka till Danmark, lite sådana grejer kanske, men det blir vad det blir, men framförallt är det ju att samla energi och kraft till sen när vi ska starta upp här.
Går det för dig att stänga av helt, eller finns det med där att du ska börja leda ett nytt lag på is i augusti?
Jag kan ju säga att de här säsongerna i Tingsryd har jag haft svårt att stänga av, eftersom det har ju varit liksom fortfarande då med värvningar och så, va? Men vi får väl se denna sommaren om jag har lite lättare att göra det nu när man kanske inte har det också, va? Men det går inte i huvudet hela tiden, så är det, va? Och man kommer alltid på någonting när man går där hemma och håller på med någonting, va? Så att helt stänga av det tror jag inte jag kommer göra.
Har du fått någon riktigt bra idé vid något så oväntat tillfälle när du varit ledig någon gång? I panik rafsat ner det på något reklamblad för att komma ihåg det, eller hur?
Jo, nej, men det har hänt att när man varit ute och gått, jag gillar att ta rätt så långa promenader, för då jag brukar aldrig lyssna på musik då, för jag tycker det är skönt att få liksom alla intryck utifrån och höra havet och fåglar och allting, va? Så att då brukar huvudet gå igång, och så helt plötsligt kommer man på någonting, och då får man fram mobilen och skriva en anteckning eller ta fram och spela in något röstmeddelande som man inte glömmer det när man kommer hem, men det har väl hänt.
Ja, det var trevligt att ha dig här. Tack för att du tog dig tid, Magnus.
Det är lugnt.
Ni kommer såklart se mer av Magnus under nästa säsong i LTS kanaler. Tack för att ni har följt podden under säsongen, och så är vi åter med för nya poddar framåt hösten. Håll utkik efter det, och tills vidare så kan ni följa SSK varje dag på sajten. Tack så mycket. Trevlig sommar.
Tack så mycket, och trevlig sommar till alla SSK-are där ute, så ses vi till hösten.
Ha det bra. Hej hej.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig, så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.